jag tror att jag är ganska liksom rädd för känslor hos liksom alla mina män. Men jag har ju också varit otrogen, liksom knullat med många. Har liksom inga riktiga problem med det där. Jag tror inte att jag har lidit så mycket av det. Liksom. Att så här, ja men hit och dit. Men sen när jag blir kär, då går det också väldigt fort. Då är det så här, flytta in, ha ett barn inom en månad.
Då drar vi igång ännu ett avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd.
Och du heter Nemo Hedén.
Jajamän, du heter Magnus Hedman och här är vi, hurra!
Hurra! Hurra! Hurra! Äntligen tillbaka, hur mår du idag?
Jo men jag blir ju så glad av att se dig.
Ja, detsamma.
Jag kan säga så här att jag mådde 3+ innan jag kom hit och nu är jag uppe och nosar på 4.
Oj, det klassas som mycket bra.
Ja.
Du har inte varit på Glenn Hysén-klass på ett tag då, det är 6 vet du, getingar.
Vem mår som Glenn Hysén?
Den matchen?
Nej, jag är nog lite för ung för det.
Ja, just det.
Det var väl VM-90 va?
Ja, han var grym mot England va?
Var det VM-90?
Nej, varför skulle jag göra det för? Det kommer inte jag ihåg.
Nej. Jag tänkte gärna
att jo, det måste det vara, för det var min pappa som myntade uttrycket. Det var han som satte 6 getingar. Så jag läste om det där.
Ja. Ja, nu vet vi. Det var det.
Nu vet vi. Ja. Och jag visste ju också VM-90 ändå. Det ändå.
Bra,
ja,
det är bra.
Jag hade mindre bra koll där.
Ja.
Hade jag. Men ja, vad säger du? Det är 4+.
Jo, men det tycker jag. Och,
det är bra.
Ja, absolut. Och jag är peppad på dagens avsnitt.
Mm, det är jag också. Ja. Verkligen, det blir spännande.
Ja.
Vi pratar ju om... jag tycker det är viktigt liksom att vi på något sätt repeterar det. För vi snackar så mycket om ordet medberoende. Och många människor tror ju att medberoende handlar om att jag har suttit med personen och druckit eller tagit droger eller någonting sånt där. Vilket det absolut inte är. Man brukar säga att det går 4-6 personer som blir direkt eller indirekt lidande av en beroende person. Vilket gör det till en väldigt, väldigt stor skara människor som lider av just medberoende. Därför är det här avsnittet superviktigt och jätteintressant.
Mm. Och vi har ju varit inne och nosat på det i några episoder. Mm. Men det känns som det verkligen finns skäl till att gona ner oss ännu mer i ämnet.
Ja, i allra högsta grad.
Så
absolut.
Så egentligen så tar vi bara in veckans gäst.
Ja, vi gör det.
Hon har ju redan...
Hon har ju spoilat.
Men det vet du vad? Vi sa inte till dig att vi brukar göra så här. Så
nej,
det var vårt fel också.
Eller bara Nemos fel.
Ja, alltid.
Varför ska jag alltid säga sånt?
För det är kul.
Förnekelse. Vi lever förnekelse.
Ja, såklart. Mm. Ingen egen del i saker.
Varmt välkommen Ann Söderlund! Mm. Juhu!
Tack!
Välkommen!
Tack så jättemycket. Jag tycker att fan ni är grymma. Jag är lite ogrym. Jag kommer sent och missar grejer. Men det här med medberoende. Jag sa ju precis när jag kom in här att det har varit svårt under coronan att liksom... ja, man har varit, vad är man säger, torrfull, torr medberoende. Det är jävligt svårt att stå vid sidan om och inte liksom gå in i allas känslor och behov. Det har varit tufft för ungdomarna liksom. De har tagits, om man ska prata om KASAM då, sammanhang och dit, så har ju det liksom minskat enormt. Och killar och tjejer som är liksom 16, 17, 18 som är precis som, ja, men ni vet ju själva, som liksom hundar på grönbete, eller på så här, de tycker det är så jävla kul, det är tjejer och killar och fester och skola och så är plötsligt så bara skärs den armen av liksom. Mm. Mm. Ja, det är olika, man ser ju olika på barnen, men de har tyckt att det var tufft tycker jag, att det inte var i det här sammanhanget som ändå skolan är liksom.
Mm. Mm. Och idag ska vi prata om dig.
Äntligen.
Ja, din story.
Mm.
Ja, är du sugen på att bränna av life storyn of a lifetime?
Ja, alltså då, det är så lång inte den här podden. Men den är också lite så här, jag tycker att det är odefinierbar. Den är liksom, skulle min syrra sitta här skulle hon berätta en helt annan story, vilket är ganska vanligt med liksom barn till missbrukare eller alkoholister och liknande, att man ser lite olika på hur uppväxten var. Jag kan ju, jag ser den som väldigt liksom glad och kärleksfull och rolig och sådär. Inte så mycket vardag. Så mamma ändå var stabil. Men alltså min syster tyckte att den var, hon har fått bearbeta det mycket, mycket mer. Gränslös och det tog mycket hårdare på henne. Jag körde mitt race. Jag startade fotbollslag och idrottade. Och jag var liksom sällan hemma, hade mycket kompisar, var duktig i skolan. Men för henne blev det, ja, det blev tufft att säga. Hon tyckte att det var jätteläskigt när pappa drack. Och det här var ju liksom 80-90-tal, sent 70-tal. Och pappa var ju sportjournalist. Och idag om man är sportjournalist och krökar, då hamnar man ju på torken nästan direkt. Eller åker ut. Det är ingen som liksom pallar med att sitta och kröka. Men då var ju liksom Aftonbladet, Expressen, de höll varandra om ryggen. Man satt och krökade. Man var borta liksom en månad om man var OS eller något liknande, och man var liksom lite utanför vår egen värld. De var ju lite så här superheroes, sportjournalister då på något sätt. Umgicks med Björn Borg, Ingmar Stenmark. Det var ju inte som idag att alla är lite liksom kändisar. Så att, ja, det är, men sen kanske att jag också lever i liksom någon form av förnekelse och inte riktigt vill ta in det. Jag vill se på min barndom som att den ändå var härlig.
Men varför tror du att din syster tog så mycket mer skada än dig? Kan det göra med det åldersskillnad, eller var hon, stod hon närmare din pappa, eller vad berodde det på?
Men det är bara 14 månader mellan oss, så jag tror inte att det var just åldersskillnaden. Men det här var ju väldigt intressant. Jag var på sån här anhörigvecka nere i Skåne, och då han som var vår anhörigterapeut, han sa det, min bror och jag, liksom, vi kan inte prata om det längre, för att vi har så olika åsikter om hur barndom var. Och min syster är ju mer känslig än vad jag är. Var liksom inte lika framåt. Och det blev också den här rollen att, jag vet inte om ni har hört talas om det, men att man får någon liten så här Jesusroll, att man är allas frälsare, man får liksom hjälterollen i familjen, att man säger, ja men när pappa drack, kan du se till att pappa liksom, kan du hjälpa pappa upp och se till att pappa inte börjar bråka nu när vi ska åka bilen och sådär. Så jag tyckte ändå att jag redan från 5-6 års ålder fick en så här viktig och tydlig roll i familjen, att jag skulle minsann se till att allting liksom funkade och att det var mer glädje än dyss. Men idag ser jag ju att det var en väldigt otacksam roll och ganska taskigt av min mamma.
Tufft för en 5-6-åring att få det,
ja,
i uppgift.
Ja, precis. Och jag minns det väldigt tydligt när det hände första gången. Min farfar hade gått bort. Jag hade druckit för mycket och fått en hjärtattack. Och vi var på begravning. Och du vet, jag såg min pappa gråta. Och jag bara kände att det här kan aldrig mer hända. Jag kan inte se någon bli ledsen. Och det tror jag är ganska vanligt för människor som blir anhöriga och medberoende och inte kan stå fria från det. Som ändå min syster har gjort. Att jag överallt, vad jag än var, små hundar, barn på förskolan. Och du menar inte att jag var liksom brådmogen. Då kanske jag var 6 och den andra var 3,5. Men bara ingen blir ledsen. Liksom. Och min syster fick då mer tapetblomman, så här, ja, hålla sig lite undan och se till städa. Hon städade mycket hemma, kommer jag ihåg. Och sen blev hon rebellen då, för fan, det är ju en väldigt otacksam roll. Så när man blir så 13-14 och så Lucia i skolan, då är det ju bara röka ut genom fönstret och flytta hemifrån efter 9:an och så det var väl hennes sätt att, men nu är hon superstruckad. Hon är superstruckad under alla de här känslorna som faktiskt väller upp, det här kroppsminnet. Och det tycker jag också att det pratas väldigt lite om. När människor säger, jag vet inte vad som hände, jag började så här kaninhjärta och jag började svettas, jag mådde dåligt. Jag sa så här, men det är ditt kroppsminne för någonting som har varit någon form av övergrepp. Och det tror jag man måste bli bättre på och lyssna just på det där. Att så här, ja, men kroppen blir inte bara en liten kanin, utan det beror ju på någonting. Så här, tänk efter vad fan det var. Liksom. Mm. Känner ni igen er i det?
Absolut. Ja. Nej, men absolut. Det är väl bara ta ett exempel. När man blev... Nej, men när man gjorde slut på en relation. Alltså, när det tog slut med en tjej. Det här slaget i magen, alltså hur ont det gjorde, gör ju också att jag tar ju med mig det minnet. Och längre fram sen när det tar slut i min nästa relation och min nästa relation, så kommer ju den där känslan tillbaka. Och jag har inte lärt mig något annat sätt att hantera det än just det här slaget i magen och hur jag då reagerade på det. Och det där är ju vanligt om man tittar på beteendevetenskapens värld, så brukar man ju kalla, eller titta på det, och sådana där tillstånd kan ju sitta kvar liksom 72 timmar i kroppen utan att någonting har hänt. Utan det kan bara vara någonting som, vi säger att jag sitter med Nemo på ett café och så kommer min tjej in och kysser en kille. Så kommer någonting hända med mig.
Ja, det tror jag.
Utifrån, alltså känslomässigt, förbannad, sur, ledsen eller vad det kan vara. Och sen vänder sig tjejen på sig och så är det inte hon. Men det här tillståndet som jag har fått kan sitta kvar i 72 timmar ändå. Mm-hmm. För att det är så starkt, just på tal om kroppsminne och sådär. Så att absolut.
Det är som med drömmar. Man vaknar upp och bara, din jävel, vad höll du på med i natt?
Mm. Ja, drömmar är fan skruvat alltså. Man kan drömma om någon kvinna liksom, som man inte alls är attraherad av. Sen drömmer man om det och så vaknar man upp och säger, shit, hon är ganska nice alltså. Fan vad märkligt alltså.
Ja, så drar du ett sms direkt.
Och sen så bara, kan man återfå? Eller så här, ångra skicka. Det där försvinner ju sen, liksom, den känslan. Och då är sms skickat.
Vad härlig du var innan.
Exakt.
Man växte ni upp någonstans då? Alltså, hur såg uppväxten ut? Berätta lite om vi ska ta det därifrån.
Men det var ju mycket flyttar. Det var ju det att pappa var ju sportjournalist och det här var ju liksom 70-80-tal. Då kunde man ju fortfarande försörja sig på en lön. Så mamma hakade väl på lite sådär och var lite lärare, jobbade på bank, sålde möbler, sålde godis. Hon liksom, ja men hon var lite, eller hon var inte bohemisk från början, men hon blev det med pappa. Så att jag föddes i Salem utanför Stockholm och sen så hade jag flyttat typ 7-8 gånger inne i Jönköping, i Småland, i Dalarna. Pappa blev då lokalredaktör 3 år på varje ställe. Då hade alla kvällstidningar så mycket pengar så då liksom hade man egna små redaktörer som, ja. Så att vi flyttade runt lite och jag tyckte inte att det liksom, det påverkade inte mig. Jag tyckte det var kul. Jag anpassade mig så här, ja men som man är då, maskrosunget. Ja, det var en ny dialekt, det var småländska och sen hade Dalarna och ja men det var liksom, jag tyckte det var kul. Förutom en gång kom jag ihåg när vi skulle flytta till Jönköping, det var 9. Och så hade jag liksom sensationellt blivit ihop med typ snyggaste killen i plugget som gick i 6:an, Magnus. Så gick man så här, du vet, ficka i ficka. Du vet, jag hade som jävla status. Herregud, jag gick liksom i 3:an. Jag vet inte fortfarande inte hur det här gick till. Var det bara en liksom, det kanske bara var en komplott. Men vi verkade kära och sådär. Och då kom jag ihåg att jag flyttade till Jönköping. Då försökte jag rymma tillbaka och sådär. Men sen började jag med fotbollen igen och startade ett fotbollslag. Och vi vann serien första året och sådär. Så att vi flyttade runt väldigt mycket. Och gick någon form av privatskola i Jönköping. Och sen så lagom till 6:e klass flyttade vi tillbaka till Stockholm. Till Knivfarsta. Mamma och pappa hade ju ingen koll. De bara säger, det här lilla radhuset nere vid vattnet. Oj, där flöt upp en gris. Oj, där en mördad gängmedlem typ. Så att det blev ganska tufft alltså. Att helt plötsligt gå i skola i Farsta C. Så det var ju bara att liksom ställa sig upp och slå ner några tuffa killar och få respekt. Så
men du hade ett syskon?
Ja, Åsa. Mm. Ja, hon är 14 månader äldre. Mm. Så hon började i 7:an då. Mm. Så att, ja, det var liksom, det var mycket, vi hade ett hus i Idre också under några år, så att det var ändå, pappa var väldigt idrottsintresserad, mamma också, så det var mycket skidåkning, mycket åka runt på så här, journalistlaget i fotboll, så här, tja alla Såberg, och jag hakar ju på pappa och liksom kallar mig själv tja Anders, mycket sådär att jag ville liksom att pappa skulle tycka att jag var ball och sådär.
Mm. Men hur såg din pappas missbruk ut skulle du säga?
Jag skulle säga det som jag och Sanna, min bästis Lundell, vi pluggar ju nu till anhörigterapeuter.
Mm, spännande.
Så sjukt spännande.
Så bra att ni gör det också.
Ja, men du vet, det är så lyckligt. Sånt som man ändå ligger och läser på kvällarna läser jag nu som studiematerial. Mm. Så det, vi hade vår första så här heldagsseminarium för några dagar sedan. Och jag är så jävla glad för det här. Mm. Dels för min egen utveckling, men dels för att jag tycker att det ska bli väldigt kul. Alltså det kommer nog inte bli något heltidsjobb. Men ha lite kurser och sådär. Nej men alltså, jag har läst mycket om ångest senaste tiden. Och min pappa sa någon gång att det skulle inte finnas någon liksom, fylla om det inte fanns någon bakfylla. Och han hade nog liksom ångestproblematik väldigt tidigt. Och, men så, han idrottade ju väldigt, väldigt hårt fram till han var typ sådär, 25. Så då tror jag ändå, han hade ju inte pengar och möjlighet på samma sätt heller. Det var som mamma sa, vi hade råd med en flaska vin och en kvarte till helgen. Liksom. Sen fanns det ju inget mer. Men sen ju, liksom, ju bättre de fick det ställt och sådär, så tror jag att han började dricka. Jag har många minnen av sig när vi var i men midsommarafton, sådana stora högtider som är liksom vidriga för alla familjer nästan som lever med någon som har, ja men lever liksom i missbruk, eller det kan ju också vara i riskgrupp liksom, att man går över den gränsen. Då var det ofta att det liksom gick alltid nästan över gränsen, och vi skulle åka iväg på någon semester dagen efter, och så här, pappa liksom låste in sig med sina polar och bara satt och kröka, så vi kom inte iväg, och mamma stod och grät någonstans, och pappa hade liksom ja men du vet, rott iväg med någon brud han träffade. Han hade liksom ingen riktig, ja men den moraliska kompassen, det vet ju ni. Det är ju väldigt vanligt både för kvinnor och män liksom, att man säger, ja men det finns, det kan jag känna igen när jag är ute med mina tjejkompisar, att helt plötsligt så är det som att hela mitt liv bara försvinner. Mm. Och så kan det gå några timmar och bara, helvete, jag är fembarnsmamma, jag är typ gift, jag bor där och hit och dit, wow. Och jag kan inte alltid det. Jag kan inte alltid hitta tillbaka till det ansvarsfulla, utan det kanske är någon kompis som säger så här, kanske bättre att vi åker hem nu. Och så bara, ja okej, okay, wow, jag älskar det där. Jag älskar den där bubblan, och det gjorde min pappa också liksom. Jag tycker att det är skönt att förlora kontrollen, och det tycker inte min syster och min mamma. De är helt liksom, så här, fokade, gillar inte känslan av att liksom dricka eller bli onyktra och så här. Så att det är klart att det finns något, det märker man ju, man har den där liksom genetiska slängen. Så att det var mycket liksom middagar och fester, och pappa var ju borta mycket, så när han kom tillbaka då ville han liksom att nu kommer jag hem, nu är det fest igen och sådär. Så att, och alla tyckte att han var lite bald och fan umgicks med de här coola människorna. Och så att jag beundrade honom väldigt mycket och såg väl inte, jag tyckte konstigt att mamma, han verkar så trött ofta. Så där. Varför hittade inte hon på grejer, var med sina polar och sådär. Sen när jag själv hamnade med en man som missbrukade, så förstår jag att man är ju helt slut. Det är ju just det som jag också tycker det talas för lite om, att de här energiförbrukningen, att ha den här jävla flodhästen i vardagsrummet och hela tiden så släcka bränder och kolla, och det är allt från otrohetsaffärer till att man ska leta efter flaskor, liksom piller, bla bla bla. Det är ju mer än ett heltidsjobb. Och sen när man då inte kan stå fri från det alls, så börjar då bli någon medberoende som ska ringa chefen och hjälpa till att ljuga och hamnar i förnekelse. Det är liksom ett tufft jobb. Jag tror att det är en stor anledning till också att många kvinnor idag är utbrända och hamnar i långtids liksom sjukskrivningar, är att jag tror att det finns någon, så här, någon bakom där som har ju, ja, jag menar inte att det är klart att båda, det är inte bara någons fel, men det är lätt att hamna i det där, särskilt när man har småbarn också tycker jag, att man är så rädd för att vara ensam också, att man bara kör på, men man vill inte liksom bryta upp familjen, och ja men det blir snart bättre, och bara han skärper till sig lite och så här. Och kvinnor är ju ganska starka, vi klarar oss ju ganska bra ändå liksom.
Vi är mycket glada och mycket tacksamma över att ha med oss Mindler som samarbetspartners i den här podden. Eller hur, Magnus?
Mycket.
Mycket.
Vilka är Mindler då?
Mindler är en digital vårdgivare och Sveriges största faktiskt. Mm. Och de har ju numera, hur många terapeuter är det? Många, eller hur?
200 KBT-terapeuter har de.
Otroligt. Mm. Och ja, de jobbar ju med alla möjliga bekymmer. Oro, ångest, sömnsvårigheter. Alltså i princip allt dåligt mående nästan.
Mm, som har med psykisk ohälsa att göra kan man säga.
Mm. Mm. Och vad kostar besöken hos Mindler?
Det kostar som ett vanligt vårdbesök. Alltså 100 kronor, frikort gäller. Mm. Det fina med Mindler, som du sa i början, det är digitalt. Alltså så kan du prata med din psykolog online.
Och man får välja ut den själv också. Man får alltså handplocka psykologen i appen. Mm. Vilken psykolog passar just för mig?
Ja.
Och det är väldigt fint tycker jag. Ja.
Vi tackar Mindler och det djupaste.
Verkligen, tack Mindler.
Tack.
Du sa tidigare att din syster tog mycket mer skada av missbruket än vad du gjorde. Och att du själv kanske var lite blåögd inför det. Eller snarare lite så här, men inte, jag vet inte, naiv kanske? Eller snarare bara liksom, eller vad ska, hur ska du beskriva det? Jag vet inte.
Nej, men jag vet inte. Det är väl ungefär som man kan jämföra att man har någon som man ser upp väldigt mycket till. Ja. Eller är väldigt förälskad i. Mm. Den första tiden är man ju så här, åh gud, den är så underbar. Och nej, det gör ingenting. Han kommer lite sent. Han kanske inte har så mycket pengar. Så, men för fan, så jävla fin. Och så var jag med min pappa väldigt många år. Han var liksom min så här stora hjälte. Så att det var ju svårt för mig att se. Men sen så tror jag också, jag var ju liksom väldigt duktig på det mesta och fick mycket uppmärksamhet, och det var inte min syster. Så att jag tror att mycket handlade om det också. Först skulle hon liksom inte få så mycket uppmärksamhet, och sen skulle hon typ göra de tråkiga grejerna på något sätt.
Mm.
Som mamma inte orkade då på grund av den här personen som ständigt var liksom in och ut. Och, men det blev också värre med tiden, om man säger så.
Fan vad sorgligt ändå.
Ja, men det är så jävla sorgligt. Och min mamma gick ju bort väldigt tidigt, och jag kände såhär, jag hann aldrig prata med henne om det här. Jag hann aldrig liksom putta ner henne från det här, jag ska säga, pedestalen som jag hade satt henne på, min vackra, underbara mamma. Det känns som att säga, jag är helt snuvad på hela den bearbetningen, eftersom pappa levde i förnekelse. Han gick ju bara bort för några månader sedan. Och det blev aldrig något riktigt snack om det här, trots att han var liksom, ja, men på torken två gånger. Och, ja, men verkligen har varit liksom alkoholist under långa perioder.
Mm.
Så sa han aldrig så där. Han erkände aldrig att han liksom var alkoholist på något sätt.
Men fanns det ett specifikt tillfälle där du faktiskt fattade att din syster kanske hade rätt? Att du var illa liksom?
Ja, men gud, det gjorde jag ju. Men just det var som jag sa, att jag fick rollen då av att så här, se till att pappa kom i säng, se till att pappa kom upp för trappan till huset, se till att pappa inte fick för sig att mamma var full och skulle börja köra från midsommarfesten. Jag hade ju hela tiden liksom, jag hade en roll. Jag skulle liksom se till att pappa höll sig på banan. Min syster sa tidigt att jag vill inte vara med när pappa dricker. Så då gick mamma och hon upp liksom till huset eller till hotellrummet eller hit och dit. Liksom. Men jag kommer ihåg, förlåt att jag skrattar, men ni vet ju själva, många sådana situationer är så absurda. Vi skulle flyga till Sicilien och vi var ofta på charter. Pappa var ju ett socialt geni, så att, ja, men det var ju redan på flyget. Sådär. Tjena, tjena, sen hade han någon bästa kompis och liksom, som han satt och kröka med. Och då var han så packad när vi skulle gå av flyget att det var nära att han inte kom in på, liksom, i Sicilien. Och då kände jag så här, men fan, det här är ju galet. Hur kan pappa vara så full? Och liksom, det var på den tiden man också fick dricka och röka på flygande. Mm. Men jag liksom, nu när man pratar om det så framstår det som så här, den största buskisskämtet någonsin. Och några som inte vill sitta bak på grund av röket, de stod bak som en liten rökruta där. Så att då kände jag så här, wow. Och just det här med att liksom, att jag märkte att mamma hela tiden inte kunde, att hon var väl kontrollerad och pappa liksom var gränslös. Och sen blev det ju med tiden också att han blev ju bara trött. Han var ju så alkoholiserad att han satt med då liksom. Och sen så vid 10 då tålde inte han mer. Och det var inte att han ramlade omkring alltid och sådär, utan då ville han gå och lägga sig, och då var vi andra lättade. Kunde vi sitta kvar och dricka lite vin och snacka så här, ja, men till senare. Och då ville han ju alltid att mamma skulle natta honom. Nej, men du vet, också så här sorgliga grejer som också har påverkat min syn på män och deras kapacitet. Jag har alltid tänkt så här, nej, men de klarar inte det, jag fixar det här. Vilket också har gjort att jag har tagit på mig en roll som jag inte riktigt har klarat av. Som jag inte har mäktat med. Liksom. För att jag tror inte mycket om män, ursäkta.
Men du fick den rollen tidigt också, sa du, som 5-6-åring. Att du skulle ordna och se till att pappa hade det bra, och det där och det där fick inte hända och sånt där. Så att det låter ju som en naturlig del för dig under hela din uppväxt eller ditt liv, att du ska vara fixan.
Precis.
Du ska inte behöva någon, du ska göra det själv.
Och sen var det mycket alkohol, och de flesta människor klarar ju ändå av att dricka. Så var det ju även i vår vänskapskrets liksom. Och jag kommer ihåg att jag tidigt så här registrerade att jag tyckte många var så här tråkiga, och Svenne Banana, så här papper och mammor som tog sina 2 glas vin. Och jag träffade en ny bästa kompis första ring i gymnasiet som heter Åsa, och vi blev hembjudna dit på middag. Och de var arkitekter och de var ofta i Italien. Det var väldigt så sparsmakat hela tiden. Bra kvalitet, fint. Och så bara kände jag så innan, men gud, nu ska jag ta med liksom köris dit. Ja, men det var väldigt liksom, det fanns aldrig så här, vi äter en liten pasta, men det fanns alltid mycket av allting. Och sån är jag också. Kom vi dit och pappa liksom åt den här pastan med ärt. Och sen så där, vinet tog ju slut snabbt, för de var ju väldigt så där måttliga, kanske dela på en flaska vin. Och jag kommer ihåg, och drack upp whiskyn där. Jag kommer ihåg dagen efter så ringde min bästis och sa, ja, mamma och pappa, de är så trötta idag, och det här att det hela tiden skulle drickas mer, och vi drack upp whiskyn. De var liksom i chocktillstånd. Jag var så här, va? jag tyckte liksom att det var en soft kväll sådär. Mm. Så att, ja. Men det är sådana där grejer som jag ändå... Ja, men ja, nu var mamma ledsen. Gud, vad läskigt. Men sen fortsatte midsommar och sen åkte vi hem. Jag tog inte så himla illa vid mig. Det var alltid liksom någon ny grej på gång. Röda Vita Rosen, någon ny sport jag skulle testa. Jag skulle sätta upp någon musikalsteatersgrej. Kanske var en flykt redan då liksom.
Ja, det var lite det jag tänkte fråga om. För det kändes ju så kanske som, jag kan ha fel, men som att du inte ville ta in de känslorna riktigt. Mm. Utan att du hellre flydde i att göra saker.
Mm.
Nya projekt, iväg någonstans. Nej, men det kommer en ny dag och så vidare och så vidare. Kan det vara så, tror du?
Nu när du säger det så känner jag så här, ja, verkligen. Jag har ju tänkt att det har varit nu när jag blivit vuxen att jag flytt från saker. Jag flyttar hela tiden och nya jobb och, mm. och nya barn och lite dit. Men när du liksom säger det så där så var det ju, det var ju säkert redan så från början.
Mm. Ditt sätt att hantera det på helt enkelt. Mm. Och det vore ju konstigt om inte det följer med oss genom livet. För det är ju någonstans det vi kodar som barn och ungdomar också.
Mm. Men det är också konstigt att vara ensam för någon som... Allt har levt i andras energier. Jag har en kompis, vi var på en gemensam kurs och hon sa så här, första gången jag skulle testa att vara ensam med mig själv 3 minuter, det gick åt helvete.
Mm.
Och jag var så här, kan jag bråka med mina män eller mitt ex och min nuvarande som är pappor till barnen, så här, att jag aldrig fått någon egen tid och själviska jävlar och så där. Nu får ni någon gång åka iväg med barnen och jag ska vara själv och så där. Och så har jag varit det någon gång, fast då i och för sig haft någon bebis och sådär. Och så säger jag, så jag ska inte gå på middag, jag ska inte träffa någon. Och sen efter 2 timmar, då, liksom, då har jag redan gjort allt. Vad ska jag nu göra? Nej, ska jag vara själv och ensam? Det är liksom ingen bra känsla för mig.
Nej. Men du, din låga tanke om män. Vad har det gjort med dig i relationer då, till andra? Alltså, hur har du varit som liksom partner om du tror så lågt om män?
Ja, men det är det här som är problemet. Och det här blir en jävla Oidipus-komplex nu. Fan, nu har lösningen på allt.
Ja, men det är klockrent.
Nej, men så här är det. Det här är ju liksom, det går igen med min pappa. Jag älskade honom, avgudade honom och han var min stora hjälte. Men sen så var jag tvungen att putta ner honom. Men det var ju väldigt svårt att liksom, att putta ner honom helt. Så då tror jag att det blev, alltså att även mina män har blivit en blandning. Att jag kan verkligen liksom avguda dem, älska. Men jag kan spela, jag kan säga, okej. Okay, han är inte så bra. Nej, jag känner lite så här. Men nu ska jag uppa honom. Jag har själv kommit på det uttrycket till mig själv. Jag ska tänka på att han är jävligt het hela dagen. Superbra honom. Och sen så ikväll när han kommer hem. Då är jag så jävla kär liksom. Så att jag tror att jag är ganska liksom rädd för känslor. Hos liksom alla mina män. Men jag har ju också varit otrogen. Liksom knullat med många, har liksom inga riktiga problem med det där. Jag tror inte att jag har lidit så mycket av det liksom. Att så här, ja, men hit och dit. Men sen när jag blir kär, då går det också väldigt fort. Mm. Då är det så här, flytta in, ha ett barn inom 1 månad. Så att jag vet inte. Många säger att medberoende inte tar sina egna känslor på allvar. Det kanske är så lite med mig.
Mm.
Mm. Men å andra sidan med jobbet så tycker jag att det är super, liksom, det där är svårt. Och många av mina kompisar som är då lite, vad ska man säga, publika och väldigt framgångsrika, det är ju de som har varit mest medberoende också.
Mm.
Så att jag vet inte, jag tycker att det är svårt, man är som en jävla Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Å ena sidan, superkompetent, jag kan fixa allt. Jaha, jag är i Afrika nu och det är världskrig. Ingen fara, det finns det machetas, bla bla bla. Och sen nästa sekund, sen det blir något känslomässigt, då är man liksom ja, en liten rädd kanin. Sådär. Så att jag har inte riktigt klurat ut det. Men jag känner inte särskilt mycket beundran för män. Jag känner beundran för kvinnor och några få män som jobbar för kvinnor och barn. Men annars känner jag så här. Och det är jobbigt eftersom jag har 5 söner, men de tänker jag ju blir annorlunda.
Mm. Men du, hur tror du att din pappa och hans missbruk har påverkat ditt val av partners i livet, tror du?
Man ser otroligt stor en skiljelinje från att min mamma gick bort.
Okay.
Fram till hon liksom, hon gick bort cancer när jag var 24 och där hade hon varit sjuk flera år, så att det var liksom, om man tänker min syn på män och vilka män jag valde var nog ganska styrt av mamma, inte Perre kanske. men lite sådär att jag ville nog känna att hon tyckte att det här var ett bra val. Och så var det även med jobb. Och, alltså, det var väldigt viktigt för mig att hon och liksom mormor, alltså den släkten, att man, så här, att man skötte sig på något sätt. Att man var duktig i skolan och att man så här, tog sina plikter på allvar och så där.
Men hur skiljer sig de då? Vad tror du att det skiljer mycket på vad din mamma tyckte var en bra man och vad du tyckte var en bra man? Om vi tittar på bakgrund.
Ja,
och hur
men alltså,
livet har sett ut.
Men jag märkte när hon blev sjuk att hon liksom... Hon blev liksom lite passive-aggressive gentemot mig. För att jag tror att hon kände så här... Ja, men nu... Anson är lite som sin pappa. Det är så här... Man lever i sus och dus. Man är populär. Man är framgångsrik hit och dit. Men man kan trampa lite på andra utan att man förstår det själv. Så det var ju en ganska jobbig insikt. Vilket gjorde också att jag... Eller jag har anammat det från min pappa. Att bli en struts. Så fort det blir liksom känslor eller att någon som jag älskar blir arg på mig eller står mig nära, då stänger jag bara ute. Och så har det varit som mamma gick bort. Men då, tills mamma gick bort så valde jag ganska liksom ordentliga killar, tycker jag. Ja, de hade väl ADHD hit och dit, de också. Men jag menar på pappret då. Liksom fina bilar och liksom lite så här ordning och reda. Och liksom väldigt så där kära i mig kanske. För jag kommer ihåg att jag gjorde slut med en kille som var lite äldre när jag kände såhär, men jag är så ung, jag kan inte vara tillsammans med honom längre. Och då märkte jag på mamma att hon var såhär, nej Anson. Så då när hon gick bort, då blev jag ihop med honom.
Du, jag var såg er föreställning på, visst var det Maxim den var på? Dinos Annas. Ja. Det var väl, kan det vara 5 år sedan? Fyra, fem år sedan,
ja.
Ja, det hette väl Djävulsdansen. Dödsdansen var Mickes.
På samma.
Ja, exakt. Ja. Förvirrande. Jag såg jag också nämligen. Samma år, tror jag. Men du, kan inte berätta lite om hur jobbet med en sån grej går till och vad ni ville liksom med den föreställningen? För ni har gjort så mycket olika grejer med böcker och föreläsningar och hela röset liksom. Mm. Vad har varit ambitionen med alla de här grejerna och hur har jobbet sett ut och sådär?
Men när jag träffade Sanna så var det ju lite som att få mitt första liksom steg mot att inte känna att livet var ett kaos. För vi satt på samma frilansställe och så var någon kompis som sa, ni borde ju hänga. Micke var ju liksom i sitt fullaste blom av missbruk. Och även min dåvarande... Ja, vi var ungefär i samma situation i livet. Jag hade små barn och liksom... Och så, men du borde ju gå med mig på något möte, för du är medberoende. Jag vet inte om det handlar om att jag är journalist eller att jag alltid tycker att det är lättare så här att tänka ut genom att få ett ord eller liksom en mening på någonting. Så sen hängde ju vi så otroligt mycket. Och sen så separerade jag från mitt ex Nanook, och då kände jag såhär, jag måste göra en dokumentärserie om det här. Jag måste såhär öppna på locket till Sveriges största hemlighet. Det är så jävla många som lider. Jag jobbar fortfarande med Trygga Barnen, men jag var i Skåne på sån anhörigvecka och träffade så väldigt mycket människor och kände såhär, men gud, hela Sverige liksom, alla mår skit, alla liksom lever nära med någon med dys, men det är såhär, det märks inte. Det är så här, människor bara faller som käglor. Och just det här att det är oförtjänt, tycker jag, att det också handlar om att den missbrukaren som är sjuk, så att jag säger inte att det är något fel på något sätt, men den får jävligt mycket beröm när den slutar. Och den får väldigt mycket liksom, beröm, på att säga. Den får mycket uppmärksamhet både genom sitt missbruk och nykterhet och tillbaka. Det är ett jävla liksom, hallå kring det här. Medan de som står där, vare sig det handlar om psykisk ohälsa, sexmissbruk hit och dit, och bara kämpa för familjen och kämpa för hen och kämpa och kämpa och kämpa. De tar man bara för givet. Mm. Så då gjorde vi en pilot och då frågade jag Anlinge Jo och Sanna om de ville vara med. Sanna är en fantastisk vän och också en jävligt bra journalist och kollega och liksom bright. Och vi är väl också kompletterande ganska bra. Mm. Då tror jag där då att vi bestämde så här, vi ska ägna vårt liv åt att sätta det här på kartan. Att försöka förändra inställningen som man har till det här. Och särskilt för våra barns skull. Så där. Och det har vi fortsatt med. Och ibland är det så här, när vi får en föreläsningsförfrågan hit, vi ska med någonstans, säger vi så här, åh, fan, vi är rätt trötta på det här ändå. Men nu kör vi. Alltså ibland kan man ju känna så med allting, såklart, att så här, hela vårt liv handlar om det här. Men så att, vi håller ju på med det här liksom, 24/7, och nu börjar vi ju med vår anhörig liksom, utbildning här. Så att, vi håller i det, och just det här året som jag sa innan med corona, så har det varit väldigt svårt för oss båda. Vi har liksom halkat tillbaka i det där anhöriga. Vi har svårt att stå på liksom vår egen platå, utan vi geggar in oss i världen, i barnen, i mannen, i liksom... Så att det var tufft, så att vi har pratat mycket om det. Och det är det som är så jävla härligt att man har en kompis som är lite i samma situation, att man, så här, man kan vara på varandra lite.
Hur jobbar du med dig själv då, liksom, för att få liksom grepp om det här med medberoendet? Alltså, jobbar du på daglig basis för att, ska vi inom situationstecken kalla det för tillfriskna då, i medberoendet? Har du någonting du jobbar med på daglig basis kring det?
Nu har ju vi haft kurser, jag och Sanna, 2 gånger i veckan. Och det är hemskt att säga, men man lär sig ju lika mycket själv som man försöker lära ut.
Visst.
Så det har ju varit liksom väldigt nyttigt, och det har vi hållit på med ett år. Men jag läser nog ganska mycket. Men sen är det lite det som jag sa innan, att jag lever ju fortfarande lite i förnekelse.
Mm.
Och Sanna har gjort liksom stegen, och hon har mentorer och hit och dit. Där har jag liksom aldrig varit. Jag har faktiskt, jag måste säga att jag har fuskat ganska mycket.
Vad tror du det beror på då?
Jag tror att jag inte har liksom, det som vi pratade om innan, jag har inte gjort upp med bilden av min barndom. Och då är det, så att det blir någon form av förnekelse. Men samtidigt så känner jag mig, alltså jag känner mig väldigt stark och fri i mitt liksom medberoende just nu. Ni vet ju känslan, både, ja men nu har ju ni kanske inte haft medberoende på samma sätt, men när man håller på att trilla dit. Man känner ju när det börjar komma. Sen ibland kan man ju liksom stoppa liksom handen i syltburken och göra det. Få ett återfall ut. Och så är det ju med medberoende också. Men jag känner inte att jag liksom... jag tror helt ärligt, tar i trä, att jag aldrig mer kan hamna där jag var. För det var en sån jävla hemsk känsla att vakna upp på morgonen och känna så här... Jag är ju inte troende på det sättet, men jag var så här, Gud, du måste hjälpa mig. Jag, så här, jag klarar inte, jag vet inte vad jag ska göra. Det spelar ingen roll vad jag gör, det blir aldrig bra. Och just det att jag var så ockuperad av andra människor hela tiden. Liksom. Mm. Det ska man ju vara av sina bebisar. Det är väl det de säger, medberoendeterapeuten. Bebisar kan man vara medberoende till. Men alla dessa människor, vad jobbar någonstans på liksom, ja, men, pensionärshem? Och, men gud, stackars honom, vill du ha min väska? Vill du ha det? Försöka rädda hela världen liksom, utom mig själv. Så att jag känner att jag har kommit en bit på väg, men jag har mycket kvar. Liksom, det har jag. Och min son är på mig hela tiden, han som fyller 19. Du måste softa, mamma. Du måste liksom hitta dig själv mer. Du får åka på liksom läger, du får yoga, du flyr fortfarande hela tiden, mamma. Så han tvingar mig att ta så kalla bad och andas. Och,
cold shower.
Ja, och jag hör ju på mig själv så här. Jag hör mig själv att jag blir som den där lilla kaninen. Give it på mig hela tiden liksom. Du är 18 år, jag försörjer det. Men jag har inte begärt att vi ska åka till mig. Jag begär ingenting, så jag vill bara att du ska må bra. Så att det är jobbigt när så barnen blir så pass stora. Men jag läser mycket, och så har jag Sanna, och nu går jag den här utbildningen. Men jag vet inte, jag är ju ganska stark i mig själv, har jag intalat mig själv. Jag säger till Sanna, men gud, jag har ju knappt någon ångest och sådär. Hon bara, men... Okej, du bara hittar vägar ut och hittar du på något nytt projekt. Du kanske är den som har mest ångest av oss alla. Liksom.
Hittar på något nytt projekt, känner du igen det där?
Det är inte den stora,
det är intressant
grejen.
Det där med medberoende. Jag går ju själv en av medberoendegemenskaperna och jobbar hårt med stegen där nu. Och det är, nej men just, jag tror mycket handlar om det här med varför jag inte gör det. Jag kanske inte riktigt har dealat med det eller det.
Mm.
Mycket av det fick jag när jag började göra stegen i medberoendegemenskapen. Det var då det började, jag fick börja jobba med det. Mm. Jag klarade inte av det på egen hand. Alltså mina, det var precis som med drogerna. Mina lösningar slutade fungera till slut.
Ja.
Och det var varför jag ställde frågan var just nu när du nämnde det här med corona, att det hade blivit mycket kring människor och sånt där igen.
Mm.
Så en situation som påverkar att man börjar knarka andra människor igen. Liksom.
Precis. Att man är också så nära dem, och så tänker man så här, gud, vilken gudabenåd att jag får vara så här mycket mer. Och sen så nästa sekund... Och jag tror att det handlar mycket om när man är då, har varit medberoende och liksom, ja, känner ansvar för andra människor. Men det är det som är svårt också. Det här tycker jag är nästan det bästa jag har läst i de här medberoende böckerna. Det är så här, checka av vilka punkter passar in på dig. Och det är den där, antingen är vi som medberoende så jävla ansvarsfulla eller också helt oansvarsfulla. Och det här tycker jag är så svårt att få ihop även i min person, att det är verkligen så. Ena sekunden så är det så här, nu har jag bokat resa till nästa år sommarhus och nu har jag sett till att barnen ska plugga och nu ska jag göra det och det. Och sen nästa sekund så bara, who cares? Vad skit i det, vi missar Och jag vet inte när jag går över gränsen. Mm. Det är liksom det där gränslösa. Och sen när man ser på andra människor som är mitt i det, du vet, då mår jag så dåligt så jag bara känner så här, nej men gud, att det ska, precis som för en missbrukare, att det ska ta så jävla lång tid att ta sig ur det.
Men din förra partner var alltså alkoholist?
Nej, han missbrukade marijuana.
Mm. Ja. Ta oss tillbaka till hur det var då. Den maktlösheten du kände när du levde med honom. Och hur du mådde då och vad du tog till för knep för att komma ur det. När du inte visste så mycket om medberoende. Mm. Hur var det?
Jag tänker att det här är viktigt att ta upp också. Att många tänker sig om alkoholism då. Det är någon fullis som sitter där eller med liksom missbruk. Antingen så här partymissbrukare. Så här, gud vad kul, nu drar vi lite cola. Det gör de på Östermalm typ. Eller New York. Eller så är man liksom någon som sitter på plattan med en kanyl i armen. Vi i Sverige har vi, tycker jag, väldigt få nyanser av både medberoende och beroende. Och är man alkoholist då är en gång, då är man alltid alkoholist. Och stigmatiserar och stackars barnen. Och så här, ja, gör vi nu? Nu kommer han är alkis. Han är det. Ja, det måste ni båda känt. Jag tycker att det där har blivit bättre bara de senaste åren, men det är jävligt stigmatiserande liksom. Mm. Och vem fan tycker inte det är skönt att ta en bläcka ibland eller hit och dit, och det är så här, det är ett sätt för människor i dagens samhälle också att säga, ibland går man över gränsen. Man kanske inte är alkoholist för det liksom. Men då talas det tyst om det för man är så rädd att man ska liksom hamna i någon form av liksom stämpling. Så det var väl samma sak när jag träffade mitt ex, att han rökte ju gräs. Och liksom, och gjorde, ja, tog droger på det sättet liksom. Och det tyckte jag, säga, jaha, ska man röka på liksom? Vad tokigt, som en liksom, tant från Säffle typ. Som säger, jaha, ja, men det är samma sak som att du dricker ett glas vin. Jaha, okej. Okay. Och så alla som han umgicks med tyckte att han var cool och smartast och ballast. Så de tyckte så här, men att det var lite så här pittoreskt att han gjorde det. Mm. Så att jag hängde liksom inte riktigt med i det här missbruket. Jag tänkte så här, jaha, men jag dricker ju mitt vin och då får väl han göra det där. Men sen blev det liksom skenade det, eftersom det var en självmedicinering såklart. Så att det tog lång tid för mig att förstå dels hur medberoende jag var. Dels att det handlade om liksom någon depression. Och dels mitt sätt att försöka liksom ta mig ur det här, som var typ det sämsta jävla sättet som någon någonsin. Det är ungefär som att säga så här, hej, vill du liksom, det är 90 väg här, men då kör jag 230. Är det bra? Så behandlade jag lite det. Skulle åka utomlands hela tiden, flytta. Jag bara tänkte så här, bara hitta på något nytt, då kommer han bli glad och må bra liksom. Ett till barn kanske. Men han mådde ju bara sämre och sämre. Han klarade ju inte av det här tempot. Eller få så här, 3 barn på 4 år. Det blev liksom en riktig jävla galen karusell. Så till slut så kände jag bara så här, ja, vad fan ska vi göra? Ja, men vi gick ju liksom, försökte någon terapi. Han gick själv i någon så här anhörig. Han åkte till Gran Canaria på någon så här lyxavgiftning. Och jag försökte liksom bara överleva. Och jag tyckte väl liksom aha-upplevelsen. Jag var på den anhörigveckan efter vi hade separerat, och då kom en liksom, kom en man ut 40-årsåldern till mig, så grät han, så vi satt och käkade middag, så här, min fru är så jävla arg på mig, jag fattar ingenting nu, hon har ju drömt om det hela sitt liv att jag ska vara här och bli nykter här på nämndmansgården och bla bla bla, och nu är hon bara arg. Jag bara, varför var hon arg då? Nej, men morfar var där och han hade cancer och 2 ungar hade liksom varit sjuka och hit och dit, och hon undrar vad fan jag inte var hemma och hjälpte till för. Och lite det att när man väl nyktrar till, då vill jag ens partner, nu får du komma hem, nu får du hjälpa till och liksom plantera blommor, nu får du vara fotbollsfarsa. Men man är liksom ändå densamma. Om man då har krökat i 30 år, man vet ju inte vem man är. Så jag tror verkligen på det där som Craft, som jag och Sanna också utbildade sig i, att så här, familjen måste med. Alla, mormor, farmor, kusinerna, alla måste med på tillfrisknandet, annars går det liksom inte. För man känner sig som en ensam öde när man ser den där andra typ, jaha, nu sitter du, nu ska du så här röka på, men vi är i Thailand, så här, att det är viktigare att gå på en thailändsk bar än att vara med familjen. Och det hade varit så skönt om någon hade sagt så här, men vet du, det spelar ingen roll. om du är fucking Cindy Crawford, du är världens sötaste barn, eller liksom, han kommer inte välja det ändå. För liksom, drogen är hans älskarinna och den kommer han välja. Jag fattade inte hur det kunde bli så här mörkt liksom.
Nej, men det ser man ju också på alla beroende som tillfrisknar och som är i en relation. Att om inte den partnern också gör jobbet med sig själv så blir det på något sätt kaos. Det blir att man tappar sina roller, man blir helt vilse och man tappar varann helt.
Alltså symbiosen rubbas helt.
Exakt, allt rubbas liksom. Mm. För vem ska hon då ta hand om? Eller han då ta hand om liksom?
Yeah.
Och liksom så här, är det jag som är den konstiga nu? Är det jag som är sjuka nu? Liksom så här. Alltså, du vet, så här, så man måste göra jobbet ihop. Det är därför alla säger att det är en familjesjukdom. För det är ju en familjesjukdom.
Ja.
Alla är ju lika sjuka liksom.
Ja.
Alltså alla måste tillfriskna.
Mm. Uh-huh. Så är det.
Och det tror inte jag att folk fattar. Så det är jättebra att vi trycker på det, tycker jag.
Och det finns så mycket sorg där också. När man träffar människor som säger, gud, jag har hela tiden trott att jag har valt någon annan sorts partner. Så visar det sig att det alltid varit samma. Och nu är jag så här, träffar en kvinna. Hon bara, nu är jag 70 år liksom. Och min son säger till mig så här, fan, nu får du ge dig mamma, jag pallar inte mer. Jag bara, va? Du är så på mig, du är så medberoende, du är så kontrollbehov. Och hon var så här, va? Men att man tror också att man är frisk. Att man tror att man har hittat en ny väg. Och så blir det ändå samma, liksom. Mm. Så jag brukar säga att det är två steg fram och ett tillbaka. Och även, man får ju alltid så här, okej, nu känner jag, men nu har jag tagit tag i det, precis som när man börjar träna. Fan vad bra, nu är jag typ frisk. Mm. Och sen bara, nej, det var man inte. Nu ska man ut och springa igen, 10 minuter, 15 minuter, att säga. Man är också nyfrälst, vare sig man har bestämt sig för att bli kvitt sitt medberoende eller sitt beroende, så vill man ju berätta för hela världen. Man säger, man på tjejmiddag, man träffar någon på liksom tåget och integriteten är bara helt väck. Jag bara hittar några gamla artiklar om dagen när jag sitter med brunt färgat hår och soffa och så här. Ja, men som att jag var en jävla medberoende Jesus. Jag bara känner så här, gud. Men så, alltså, det kanske var mitt sätt då.
Mm.
Och det är det enda sättet att ta sig ur det. Att prata med människor och berätta. Och liksom, annars blir man ju ledsen och bitter och undrar så här, hur fan kunde det bli så här? Och det får man ju också vara. Men ja, jag tror ändå att man får ha ett så här, man får ha en liten ältarstund varje dag.
Mm.
Mia Törnblom tipsade mig om det när jag skrev en bok. Jag bara, men vadå? Får man inte älta när man känner sig jävligt bitter på att livet har varit ett helvete? Jo, det var inte så jag menar, sa hon. Men man kan liksom inte hålla på 24/7. Man kan säga, okej, nu kör jag 10 minuter så här. Jag hatar den. Jäveln. Mm. Och sen får man liksom... Mm. Så det är jävligt mycket mentalt liksom.
Även denna vecka görs den här podden i samarbete med The House Stockholm Berlin. Och Magnus, om man ska förklara för någon som har noll aning om vad The House är, hur skulle du beskriva The House Stockholm Berlin på 30 sekunder?
Oj, oj, oj. His pitch alltså.
Mm.
Nej, jag skulle säga att The House är ett behandlingshem, dock en öppenvård som jobbar mycket med personlig terapi, vilket är mycket mer kraftfull än i grupp såklart, för du får mer uppmärksamhet själv. Det drivs av, enligt oss, en av de absolut främsta drogterapeuterna, Robert Boman, med mycket erfarenhet, mycket kunskap. Och det som gör dem riktigt unika är ju att de skräddarsyr sitt program, eller ditt program ska vi säga, som kommer dit som klient. Är det så att du har svårt att ta dig dit varje dag, så kan de åka till dig. De ser till att skapa ett koncept, ett upplägg som passar dig.
Det låter som att du verkligen kan gå i god för att det här är bra grejer.
Det kan jag verkligen göra.
Bra! Och om man har frågor till The House om deras behandlingar, om deras priser eller om beroende eller om medberoende, då kan man mejla dem på
sandra@thehousestockholm.se.
Kanon! Tack The House!
Tack The House! Sen är ju medberoendet, det är ju diffust på så sätt också att, alltså när man tittar på beroende och jag tillfrisknar och jag blir ren från alkohol eller droger, så är det så väldigt tydligt när jag tar återfall, om jag nu gör det. Men som medberoende så är ju återfallen återkommande och liksom, man vet ju själv ibland inte när man gör det.
Nej.
Alltså agerar på ett sätt som är negativt för mig och som egentligen bara möjliggör personens fortsatta beteende. Det är jättediffust. Det är jättesvårt att ha stenkoll på det där, tycker jag.
Men när ni tillfrisknade då, fram och tillbaka hit och dit, hur gick det med era relationer då?
Vi är båda singlar.
Nej, men du är singel igen?
Ja, jag är singel. Ja, sen okay. 7 månader ungefär.
Men vad tycker ni är, om jag säger det här med att det var torrnykter eller man ska säga, att man, liksom, man är ändå lite samma, man blir inte en helt annan person. Hur är ni liksom...
Ja. Nej, men jag levde ihop med en tjej när jag blev nykter och vi var tillsammans tills 6 månader in i min nykterhet och det gick inte sen. Hon var supermedberoende och vi blev helt vilse och tappade varandra helt liksom. Och hon var inte alls sugen på att göra något jobb med sig själv liksom. Hennes roll var ju liksom att passa upp på mig, ta hand om mig och sen så kolla allt vad som det ska, du vet, så här, mycket sånt.
Ja.
Och sen så gjorde jag liksom stegen och började tillfriskna och då blev hon liksom helt lost. Och sen så, jag vill inte hänga ut henne, men jag tror att hon efter mig blev ihop med en annan missbrukare. Ja, ganska snabbt. Det brukar ju vara så.
Ja, jo,
det är så. Det är ju så. Det tog inte lång tid så var hon ihop med en annan gammal knarkarkompis till mig. Och jag sa, okej, men då kanske hon vill ha det så. Jag vet inte, jag har ingen aning.
Nej.
Men det är väldigt typiskt hur det brukar vara. När man har tappat sin roll så hittar man en annan plats där man kan få rollen tillbaka. Liksom.
Mm.
Vinster av medberoendet. Men om vi tar dig då, Magnus, så här, dina exfru och ex-tjej, de har ju också såklart haft vinster av att vara med den som alltid... Så kan jag känna. Det är jobbigt för människor att höra när man pratar om vinster. Det var jobbigt för mig också. Men att jag kände så här... Ja, men sen träffade jag en ny som var så här, men fan, vad gör du? Du kan ju inte bara boka en resa utan att fråga mig. Du kan ju inte bara ta... Jag bara, jaha. Men helt plötsligt skulle jag leva tillsammans med en normal människa med normala värderingar. Mm. Där det inte var gränslöst. Man hade integritet, man blev ledsen, man sa hur det var, man sa ifrån. Mm. Mm. Jag tänkte inte gå med på det här. Jag var så här, jaha, vänta nu. Fan, vilken tråkig. Man är så van vid att det spitar så jävla snabbt. Mm. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här, vinsterna av mitt medberoende var ju då att jag alltid kände som att jag var superstruckad och god och superbra mamma och så kände jag ju helt plötsligt inte när jag speglades mot någon som var, ursäkta uttrycket, men normal och inte har vuxit upp under dysfunktionella former. Mm. Liksom. Det blev också en tankeställare. Så här, jaha, ja. Det kanske inte bara har varit stackars mig.
Nej, jag kan ju känna också. Alltså, relationer är ju... tittar man på alla våra kompisar i gemenskapen så det man pratar om som är problem, det är ju relationer.
Mm. Mm.
Efter när nykterheten, när man har kommit en bit i nykterheten. I mitt fall så... Karin, hon var ju med mig under mina aktiva år och fick stå ut ett helvete. Jag gick ju igenom vår sms-konversation vid något tillfälle och det var liksom så här, snälla, kan du inte försöka vara pigg imorgon? Alltså, det här ständiga hoppet hon hade av att Magnus skulle vara pigg. Liksom. Så att, och sen när jag åkte iväg på behandlingshem och kom hem, hon har ju varit ett grymt stöd i det. Och gick själv och har gått 12 stegen i medberoende gemenskap och jobbar mycket med sig själv. Men jag kunde, jag pratar från min del nu, och jag känner att jag kunde inte riktigt ge henne fullt ut av mig själv. Även när jag hade blivit nykter.
Nej.
Hon ville kunna prata om djupare ämnen och ha djupare konversationer och sånt där. Och jag fattar inte riktigt vad hon liksom... Hur menar du? Jag tyckte att vi hade det. Jag tyckte att vi pratade om det. Och vi kom aldrig dit. Och du sa en grej som verkligen så här pang slog till mig tidigare. Det var att vi fortfarande är sjuka. Liksom. Vi blir inte perfekta. Och vem fan är vi egentligen? Och det kan jag känna ibland. Speciellt, jag skulle säga att inspelningen, jag var med i Superstars den här säsongen. Inspelningen av Superstars... den kostade mig mitt förhållande till slut.
Jaha.
För att min självcentrering och mitt ego blev så jävla stort under den här inspelningen så att det ruckade så mycket på det fina vi hade byggt upp, jag och Karin, innan Superstars. För vi hade det väldigt, väldigt bra då. Bättre än någonsin. Och sen gick jag tillbaka till den här jäkla Magnus, lilla killen som ville ha bekräftelse, uppmärksamhet och sådär. Kom hem och tyckte väl att jag var lite för mer än någon annan. Och lyckades inte hitta liksom tillbaka till den nivån som vi hade. Och hon försökte ju verkligen och vi försökte, vi gick också på parterapi och såna här saker, men det tog hårt det där alltså. Och det är bara så här, ja, nej, det, jag ska nog inte hålla på med tävling och tv något mer i mitt liv, för att så lätt är det ju för mig att hamna, även om jag har varit nykter i 3,5 år, så det är så lätt för mig att hamna tillbaka till den här gamla tävlingsmänniskan, prestationsmänniskan och allt vad det för med sig för mig. Så för mig så är det deadly. Jag måste softa alltså.
Jag tror att det är många killar där ute, inklusive jag själv, som kan känna igen sig i det där du säger om att ha en kvinnlig partner som vill prata känslor. Mm. Som vill fördjupa relationen och jag vill ha konversationer, jag vill prata, jag vill prata känslor och gå djupare. Och man själv bara, vi pratar ju känslor. Det är väl det vi gör. Ja. Vi har väl en djup relation om man bara är ett frågetecken liksom.
Och så frågar man, vad menar du?
Vad menar du?
Får man inget svar som man fattar.
Man får aldrig något konkret svar.
Ja, inte som vi förstår i alla fall.
Jag vet. Det är nog väldigt mycket en kille och en tjej grej, tror jag. Alltså.
Ja.
Det här är ju också svårt när man träffar människor som hela tiden vill gräva på djupet. För det gör man ju faktiskt inte när man lever tillsammans med någon som är i missbruk eller någon som är medbränd. Det är väldigt mycket släcka bränder.
Mm.
Och släcka bränder tar väldigt mycket tid. Och jag tänkte på det när jag såg Gifta i första ögonkastet. Jag bara tänkte på de här unga tjejerna och killarna som var så här runt 20-something. Som bara var så jävla klara och mogna. Och bara, det vill jag prata om innan då. Jag bara, men vadå, man blir väl full och ligger? Och sen liksom. Alltså det där, jag känner att man är väldigt barnslig.
Mm.
Och jag kan fortfarande känna det, hur mycket tid det har tagit. Och med min nuvarande man som är så här, okej, älskling, men du vill ha så här kärlek, sex, en romantisk helg. Så här, vi har varit uppe i flyttkaos i 2 veckor. Jag kan inte så här, ställa mig utifrån och inte reagera. När jag vill ha en instant känsla på att jag känner mig liten eller ensam eller övergiven eller liksom någonting sånt där. Och inte får det. Då blir jag bråkig liksom. Och jag ser det och jag tycker det är skitjobbigt. Och det är väl någonting som liksom behövs fyllas på. För att när man sätter sina egna behov åt sidan och sen så är det plötsligt så kommer ju ett behov, men för människor som har liksom bra koll på sina känslor så kommer det pyser det lite, som ett liksom däck.
Mm.
Men för mig kommer det som en orkanvind varje gång, och då kan jag liksom inte hantera, då måste någon typ rädda mig.
Mm. Men du, Ann, jag vill fråga en sak. Vi ska börja runda av snart.
Mm.
Supertrevligt, och man skulle kunna snacka flera timmar till.
Ja.
Framförallt relationer, det är lätt att hamna där. Men vad jag ville fråga innan jag glömmer det. Du är uppvuxen med en alkoholiserad pappa. Du har levt med en man som missbrukar marijuana.
Mm.
Och du har 5 söner. Mm. Och de börjar också bli äldre nu. De börjar bli vuxna. Hur känner du inför det? Är du på din vakt? Har du koll på dem? Berättar du historien om ditt liv för dem? Eller hur tänker du kring det där?
Jag tycker att det där har varit väldigt svårt, eftersom, om jag ska inte liksom hänga ut eller göra någon jämförelse, men till exempel Sanna och Micke, min kompis Sanna Lundell och hennes man då, Micke Persbrandt, mina kompisar, när jag säger Micke och Sanna så tycker jag såhär, det tror jag att du är så ball, men det är inte det handlar om, det är bara det till min bästis.
Ja, men de heter ju det.
Ja, Micke och Sanna,
ja.
Från Nynäs.
Mm.
Då bestämde de sig för att vara liksom såklart helt öppna med att prata om det, och de gick på Ersta vändpunkt som är ett fantastiskt ställe, det första i Sverige dit man då kunde vända sig med barnen och inte hamna i såhär prusiluskans skampåse, och där tar man det på barnens nivå väldigt såhär, dricker pappa för mycket eller jaha, det är mycket skam att hänga ut sina föräldrar, det är den jobbigaste känslan, den kan jag fortfarande må skitdåligt över, att jag tänker såhär att jag har sagt till pappa att han inte får dricka eller att jag har berättat någonting och sådär. Det är liksom den totala hemligheten som dysfamiljer har. Antingen att mamma är psykiskt sjuk eller hit och dit, och den är liksom, sitter i ens jävla DNA. Och är man den som avslöjar den, då är man liksom en ond jävel. Då har man så avslöjat hela familjehemligheten. Då är man liksom inte vattenvärd. Och det kan vara både någonting, en chimär, men också något man verkligen känner väldigt starkt. Så de hade ett väldigt naturligt förhållningssätt till det här. Men jag är uppvuxen med liksom, hela min liksom, ena sidan släkten är, har varit mer eller mindre liksom, haft problem med alkoholen. Men det är ju ingenting man har speglat sig emot, utan det är bara så det har varit. Och det har skrattats bort lite, och så är farmor och så är pappa hit och dit. Man har verkligen inte tagit sina känslor på allvar apropå det. Men sen tycker jag att, jag har ju 5 söner, och när jag fick mitt första barn tänkte jag så här, men gud vad skönt, nu får jag till, alla kommer vara ungefär likadana. Så bara, nähä, då kom du ut och man såg direkt på dig att du var något helt annat. Så att jag har liksom väldigt bra koll på det här, tycker jag. Men vi har ju inte pratat jätteöppet om det, dels för att pappa liksom, jag har ju berättat om farfar Göran liksom, att han drack för mycket hit och dit. Men det är jobbigt också, de älskar sin stora tjocka farfar. Jag försöker liksom hålla det på en nivå och säga så här, vi har det liksom i generna. Vi har liksom bokstavskombinationer, det finns liksom alkogener hit och dit, och det kommer gå åt helvete. Och men eftersom jag ändå har jobbat med det här ganska mycket, så ser jag också att det är de känsliga barnen som lätt kan halka dit. De är påverkbara. De är så här, vi testar. Och så där har jag också varit. Men jag är ganska stark i mig själv. Så att jag har ju sett väldigt tydligt, se på barnen, såg tidigt liksom vilka som hade den här genen. Så att jag tycker en av mina söner är liksom väldigt noga med att så här, prata om det här. Och han har också råkat liksom lite illa ut. Och då har det varit ett helt annat tillvägagångssätt. Men mitt ex vill ju inte prata om det. Mm. Vilket gör att han blir arg på mig och tycker vi rotar. Och jag försöker säga så här, om vi ska hjälpa våra barn att inte hamna i samma sits, då måste det ju vara öppna kort. Men och det är också svårt när jag pratar om med barnen, så tycker de så här, ja men måste vi hålla på och liksom prata om det där nu. Och...
Men är han clean nu eller?
Ja, absolut. Mm. Jag tycker också att det är sorgligt, för att om vi hade då tillsammans gjort det här arbetet, då hade vi också kunnat skiljas som vänner. Det tycker jag verkar vara ganska vanligt också, att man, så här, man skiljer sig och har varit en dyssig liksom, relation, och sen fortsätter det vara... De där känslorna ligger där under heter, det blir liksom aldrig avslutat.
Nej, och relationer, jag tänker på det också, vi pratade om muskelminne.
Mm.
Det är lite samma sak som man är i en relation.
Mm.
Går man ju oftast in i en annan.
Ja.
Om vi inte lär oss någonting eller jobbar med oss själva på något sätt, så går man ju in med samma liksom, grundvärden egentligen i nästa relation och nästa relation. Och så fort det kommer till en viss typ av situation eller diskussion, då agerar man på samma sätt.
Mm.
Oavsett man är nykter eller inte. Liksom, så det, där, det kan jag känna lite sorg för. Och det kan jag också känna, fan missade jag den grejen för då? Om jag tar med mitt ex Karin till exempel, som fantastisk tjej på alla sätt och vis. Och just det där, hur när man har kommit till när jag har kommit till en viss nivå, jag tror att jag pratar för fler än mig, men jag pratar jag-form. Jag kommer till en viss nivå i diskussionerna i förhållandet, då blir jag som en liten pojke.
Mm.
Då ska jag inte förlora den här argumentationen. Jag tänker fan inte ge henne det där. Aha, hon vill ha det. Men då ska jag göra tvärtom. Mm. Du vet, det blir det helt plötsligt en tävling, en kamp, en fight. Hur jävla mycket kan man laga en relation då? Det går ju inte liksom. Och det där skulle jag vilja komma ifrån, att vara mer vuxen. Vi sitter här och har pratat poddar och försöker hjälpa människor, men ändå så är den här Magnus en liten jäkla kille när det kommer till vissa saker i livet fortfarande, och den det är väl bra att man har insikt om det, men sen gäller det att man gör någonting åt den saken också.
Jo, jag vet, och man kan känna lite så här charlatan, man bara, då ska ni göra så och så.
Ja.
Jag tror att som du säger, om man är medveten om det, men det är väldigt sorgligt tycker jag att den här frusna bilden man fick av världen som ganska liten, att så här, det fanns, man försökte hitta sin egen identitet, man säger okej, pusslet, ja, där är Moskva typ i Paris och så här, men jag kör på, det här verkar väl bra, mycket kärlek typ, så har inte Astrid Lindgren det.
Mm.
Och sen så kan jag också känna att den här sårbarheten, att liksom att skillnad mellan att vara sårad och sårbar, den är liksom en tunn, så här, tunn röd linje för både missbrukare och medberoende tycker jag. För att det är så mycket känslor och man är så rädd att bli sårad och lämnad och inte liksom att ännu en gång bli lämnad. Och jag läste en grej som jag tyckte var väldigt intressant, om vi ska runda av. Men jag tänker så här, jag har alltid varit rädd för att bli lämnad. Och jag försöker så här härleda det till att jag föddes alldeles för tidigt och då fick ligga 6 veckor ensam i en kuvös. Så som det var liksom på 70-talet. Mamma och pappa kom väl dit, och det här är någonting som vi inte riktigt pratar om i familjen. Och jag kan känna det där mörkret att säga, gud, jag föddes till världen och det var ingen som tog hand om mig. Och det tror jag ändå kan vara liksom en förklaring till att jag vill så här, ta hand om alla, men det kanske inte alltid, jag kanske inte alltid klarar av det liksom. Och det här att man har så här fastnat i någon barnslig bild, och jag kan känna mig så omogen i relationen fortfarande. Så här, du vill säga sex, resa, ha barn, så här, måla om rummet, att jag heller aldrig riktigt kanske, jag försöker våga öppna upp och vara djup, men jag är också väldigt rädd för det fortfarande liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska leta vidare, ska vi gå till ännu, där finns det så mycket mörker, man vill ändå vara på det här glättiga, det har varit så mycket som har varit jobbigt, så man så här, orkar inte gå in i det igen. Kan det vara liksom en förklaring och en tröst och kanske fan en ursäkt? Jag vet inte.
Nej.
Magnus, ska vi hugga in i veckans favoritsegment?
The House svarar.
Varmt välkommen tillbaka till vår podd, Robert Boman.
Tack så mycket.
Du ser lika glad och fridfull ut som vanligt.
Ja, man blir glad när man kommer in till er.
Ja, men det är ett gott betyg. Är du redo för veckans fråga?
Japp.
Den lyder så här. Är beroende verkligen en sjukdom?
Ja, Världshälsoorganisationen har klassat den som en sjukdom. Den uppfyller alla diagnostiska krav på att vara en verklig sjukdom. Så det är vad vetenskapen säger, om vi ska välja att tro på den. Jag väljer att tro på den. Och man har också kommit fram till att det är en tredelad sjukdom, en biopsykosocial sjukdom. Man kan enkelt översätta det till fysisk, själslig, social och mental.
Tydligt.
Tydligt. Mm. Tack för det, Robert.
Men tack, Robert.
Tack.
Tack, Robert Boman, för ännu ett klokt svar från
dig.
Det
var väldigt klokt.
Väldigt klokt.
Ja,
väldigt klokt. Han är ju klok.
Han är klok.
Ja, det är han. Han är grym.
Magnus, vad tar du med dig från veckans avsnitt med Ann?
Jättemycket igenkänning hos det som Ann sa. Framförallt, och sen också återigen hur det belyser, om vi nu ska prata medberoende, hur det belyser oförmågan att sätta gränser. Mm. Oförmågan att säga nej till andra, alltså att säga ja till sig själv. Mm. Och hur det blir en så stark drog i ens liv att ta hand om andra. Mm. Och även det här som jag också känner igen mig väldigt mycket i, flykten från känslor, från situationer, från händelser till att göra andra grejer. I mitt fall var det ju idrott. Jag hade också hela tiden på nya grejer på gång. Som man pratade om också. Och det här är liksom grejer som man tar med sig dem från barndomen. Mm. Och det är klart att då gör man ingenting annat om man inte jobbar med sig själv. Så vi behöver ju, för att ta oss ur det här så behöver vi ju programmera om oss. Vi ska inte hitta tillbaka till någonting, utan vi ska skapa en 2.0-version av oss själva med hjälp av andra som har gjort det här innan, för oss, tidigare. Precis samma sak som med medberoende. Mm. Behöver ha hjälp från folk som har gått före, helt enkelt. Mm.
Men jag tänker på det här med att ta rygg. För människan, de har gjort någon ny forskning. Så 70 000 tankar glider genom ens huvud varje dag. 10 000 är medvetna ungefär. Då ska man omprogrammera dem. Då tänker man kan omprogrammera en jävla liksom tanke typ en vecka varje dag. Då är nog den lite omprogrammerad. Men jag skulle bara vilja säga till er som lyssnat här med medberoendet. Det är mycket känslor som står i vägen. Och det här att man ska försöka ta sig geografiskt iväg kanske också. Tycker jag har hjälpt mig att säga. Det behöver inte vara liksom Thailand, men så här, åka till Skåne, låna någon stuga och så här, gud, vad är det som händer i mig? För att jag kan känna, min pappa gick ju bort för ganska, ja, det är bara 2 månader sedan. Och jag och min syster då...
Jag beklagar, men verkligen.
Också inte. Det är det som är så jobbigt. Jag har liksom varit uppe i hans energier i hela mitt liv. Mm. Okej, nu ska jag betala hyran och nu är han full. Ska han leva? Har han dött nu? Är det julafton? Ska han komma hit? Ska han inte komma hit? Liksom varit så otroligt ockuperad av att hjälpa honom. Och även fast den har varit oombedd ibland liksom. Man har varit så otroligt orolig för honom. Och det kan man också spela på. Stackars mig, jag fick ingen rolig julklapp, Anson. Och då är jag liksom 5 år igen. Och så, nej, men pappa, vänta, jag måste rädda på mamma från pappa. Alltså, den bara sätts igång. Men jag och min syster har ju då, sen mamma gick bort för över 20 år sedan, haft en jävligt liksom risig kontakt. Fram och tillbaka, bråkat. Och jag har tyckt att hon varit dum mot pappa och liksom hit och dit. Och nu kan jag känna så här... När pappa dog så var det som att liksom hela vår barriär av ilska och känslor och sorg så här bara försvann. Mm. Helt plötsligt var det som att vi satt på den där ängen och älskade varandra som systrar. Och jag kan känna så här, var det verkligen värt det? Att finnas där för någon som inte fanns där för mig. Det är svårt med, så här, och med ens barn. Liksom, hur, man kan inte lämna ett barn, men man kan ändå så här... Man måste försöka se på det nyktert. Jag kan känna att jag har offrat liksom många år av min vänskap och då hennes barn också. Som, ja men dysbarn är också superlojala. Så då pratar inte de med mig och hit och dit. Mm. Jag kan känna att jag var en dålig liksom föräldraförebild och har saknat min syster mycket mer än vad jag har saknat min pappa egentligen. Mm. Så det kan jag sörja. Så det håller jag på att sörja nu. Mm. Jag har ju inte umgåtts med henne på så många år. Vi känner ju inte varandra riktigt länge. Mm.
Ja, starkt. Nemo, du då? Vad tar du med dig från idag?
Nej, men dels det här som Ann säger att om hur syskon kan uppleva en uppväxt och barndom olika. Jag kan verkligen känna igen mig det, för det har, så har jag med mina syskon. Jag och mina yngre syskon har ju upplevt helt olika saker av min pappas missbruk. Varpå har lett till att jag minns vår barndom som ganska mörk, medan de är mer så här, ja, men härligt liksom. Det, så det är ganska, det kan vara frustrerande när man pratar om det i vuxen ålder, men det är bara så det är liksom. Och sen så även det här med att vi måste tillfriskna ihop med våra anhöriga och våra medberoende partners. Vi kan inte liksom, relationer kommer inte funka om en gör jobbet. Det måste man göra ihop, för annars minskas oddsen ganska radikalt för att det ska kunna funka liksom. Det var de två sakerna främst. Ja, det här var ju trevligt.
Ja, verkligen.
Härligt
var det.
Vad vill du gå ut med för slutord, Ann? Vad säger du?
Nej, jag ångrar inte särskilt mycket i livet, men jag tänker det att vi, många kvinnor och män, försöker hjälpa andra, att just med det här, som du pratade om, tillfriskandet, att så här, vi människor som kanske precis har träffat någon eller kär eller så här, vi har inte riktigt där att göra under tillfrisknandet liksom, för att det är en sån otrolig liksom stark energi liksom, det är en sån kamp för den som är med om det, så att jag tror inte alltid att man vinner på att vara med under själva liksom initiala och finnas där och liksom stödja allt. Man kan inte det. Man försöker liksom gå in och ut lite det här på ett annat sätt och inte reagera på varenda känsla och tolka. Det är så här, det är en sjukdom, och jag vill ändå klassa liksom medberoende fan på samma sätt. Jag tycker att de går hand i hand liksom. Så jag tänker på det här med att så här, ta professionell hjälp. Sitt inte hemma på kammaren och vara någon så här Florence Nightingale, så här, hur gör vi det här nu? Vad är bäst för oss? Och sen agera utifrån det. Det är så många som har förlorat så många år, tycker jag, på att så här, vara sina egna liksom lekmän hemma på kammaren. Man kan inte det. Det står för mycket känslor i vägen. Liksom. Mm.
Återigen så hör vi det. Ensam är inte stark. Ta hjälp.
Så är det. Ja. Tack, Ann Söderlund.
Tack för att jag fick komma.
Jättetack. Och tack till alla er som har lyssnat. Och tack till Nemo.
Tack, Magnus. Hej då!
Hej då!
Hej då!